Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Spelmissbruk, beroende av spel om pengar. Med mig Stefan Sandström, välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Jag är psykolog och jag har hållit på med detta i lite mer än 40 år. Hållit på och jobbat med beroende också lika länge faktiskt. Beroende av olika slag, både substansberoende, alkohol, narkotika, och så har det kommit in spel i detta faktiskt.
Om vi tecknar en bild av problemet, vad det är för någonting.
Jaha.
Om vi ska definiera, vad är spelberoende?
Det är ju många saker man kan använda där, men tvångsmässigheten är ju superviktig. Alla missbruk har ett inslag av tvångsmässighet. Det vill säga, man kan inte sluta. Man klarar inte av det. Man försöker sluta vid olika tillfällen och sen så går det inte.
Mm.
Så det är ju liksom egentligen nog för att definiera ett missbruk.
Hur många är det som, vad ska man säga, har problem med spelberoende i Sverige?
400 000 ungefär.
Och om vi säger att det är 400 000, vad krävs då för att man ska kvala in i den gruppen så att säga?
Nej, men man kan inte sluta om man är fast i det. När man är fast i spelmissbruk så händer det andra saker än det händer när du är fast i heroinmissbruk eller kokainmissbruk. Det som händer det är att du spelar bort dina pengar. Och sen börjar du då alltså att låna pengar. Det finns ju jättemycket lånemöjligheter som är gjorda just för detta, sms-lån och med jättehöga räntor och sådär. Och sen så man skaffar kreditkort och man kör dem i botten och sen kör man sms-lånen och alltså sen så börjar man sno pengar ifrån sin sambo eller sin fru eller barnens sparbuss och sådana grejer. Till sist så har man då ganska snabbt tömt ut sina resurser. Så när man tittar på detta så är det så att det är väldigt få människor som har spelat under ett år som även spelar under nästa.
Man kör in i väggen helt enkelt.
Man har inte man har liksom verkligen inga pengar. Allting är fullständigt liksom uttömt. Det märkliga då är att själva missbruksbeteendet det fortsätter inte. Därför det kan inte fortsätta. Men konsekvenserna av missbruksbeteendet fortsätter.
Ja. Det gör det ju ändå lite kanske unikt jämfört med andra.
Ja, det gör det faktiskt.
Beroenden.
Ja.
Och något som var intressant var ju också som du skriver om att antalet spelare som har spelberoende har minskat, men samtidigt har det som omsättningen ökat, så att det har blivit så att det är färre personer som delar på en större skuld då, så att säga.
Det är hälften så många nästan som spelar nu som spelade för några år sedan. Det är dubbelt så många som har svårt spelmissbruk. Så det ökar med det svåra spelmissbruket och så minskar det med spelmissbruk generellt. Alltså de som spelar svårt, de har ökat.
Det är ändå hemskt, för då är det många som drabbas väldigt hårt då av stora skulder.
Ja, det är många. Det är många alltså. Mm. Det är det verkligen.
Den här spellagstiftningen, den här regleringen av spelandet.
Ja.
Hur ser den ut?
Nej, det betyder alltså att regioner och kommuner ska erbjuda samma typ av, alltså behandling på samma grunder som man gör när det handlar om substansmissbruk, helt enkelt. Och det kan vi nog konstatera att det gör de verkligen inte.
Nej, det är inte lika många, menar du?
Nej, men de gör det inte. Alltså, de erbjuder det inte. Vi har alltså runt 40 000 som söker hjälp. Och det är en bråkdel av dem som får någon hjälp.
Och vad beror det på?
Jag tror nog att de nationella riktlinjerna som de utvecklade har en skuld i detta. Därför att de säger då, alltså Socialstyrelsen, att man ska erbjuda KBT-behandling som är med inriktning mot spel. Och motiverande intervju, ifall man behöver motiveras.
Mm.
Och tänk dig nu att du sitter och är, ja, alltså socialsekreterare till exempel på en missbruksenhet, och så kommer det någon fram till dig som har ett svårt heroinmissbruk och spelmissbruk. För det är nämligen så att den samsjukligheten är enorm mellan alltså narkotika, alkohol och spel.
Mm.
Skulle du då skicka dem till ett strukturerat spel på behandlingsprogram? Är det ett bra alternativ?
Troligtvis inte.
Nej, för alltså heroinmissbruket är livshotande, så du måste göra det först.
Mm.
Har du det, alltså du har 73% har alkoholister av spelarna, 38% är narkomaner, och det är bara lite av samsjukligheten, det finns massa annan samsjuklighet, va? Så det är inte det. Alltså det är en liten del av spelarna som inte har en samsjuklighet. För de passar ju jättebra att gå ett KBT-program.
Mm.
Men för de andra så fungerar det ju inte alls. De har ju mycket allvarligare liksom, missbruk som man måste ta i. Det innebär att man blir ju rådvill när man ställs inför detta. Vad fan ska jag göra?
Mm.
Man kan säga en av dem, eller kanske möjligen den viktigaste slutsatsen i boken, det är detta. Sådana människor som redan behandlar substansberoende bör också behandla spelberoende för det mesta.
Mm.
Sen har vi för de människorna som inte har samsjuklighet, vilket är en liten grupp, va? Då har vi spelberoendes riksförbund och sådana organisationer, och vi har de här strukturerade KBT-programmen som, det är bra grejer på sitt sätt, va? För just den här gruppen.
Mm.
Kanske inte om man är kriminell och liksom har missbrukar amfetamin och är personlighetsstörd och har ADHD och är ångestsyndrom och depression och alla de andra samsjukligheterna.
Mm.
Då är det ju inte bra. Man behöver behandla människan och inte diagnosen.
Ja, men efter jag läste boken så tycker jag också att det är något som nästan blir lite unikt för spelmissbruk, att det är just den här sambandet, samsjukligheten, att man har, det är inte bara det här, det är andra saker också. Som du sa, exempelvis narkotika, en hel rad olika, ADHD, alkohol och så vidare som hänger ihop.
Substansmissbruk har ju också enormt mycket samsjuklighet, och det är precis samma samsjuklighet som spelmissbruk. Du har alltså jättemånga som har personlighetsstörningar, jättemånga med ångestsyndrom, jättemånga med depressioner, många med ADHD, alltså väldigt många med trauma och så vidare och så vidare. Det är samma samsjukligheter. Det här visar ju då på, när du då kommer till ett ställe där man är bra på att behandla, alltså substansberoende, så behandlar de precis de här grejerna. Det är precis den här typen av problem de har. Och då behöver du inte sitta och pinpointa, ja, just nu behandlar vi spelandet, och just nu så behandlar vi liksom cannabismissbruket, och nu behandlar vi alkoholmissbruket och så, va? Det behöver man ju inte göra, utan det är att lösa det här. Och för att komma till hönan och ägget, så är det så här att det är den psykiska problematiken som sätter fart på de flesta.
Mm.
På de allra flesta så är det som gör. Man tänker gärna på detta när man tänker på narkotika och alkohol, att det är någonting som neutraliserar problemen som man har. Det är liksom lugnande, du tar lite heroin och sen är det så lugnt, liksom, tyst och stilla, du tar cannabis. Det är alla dina trauman, bara somnar liksom, och så vidare. Men spelande, hur fungerar det? Jo, då har jag ett begrepp här som jag kallar för bubblan. Här är det så här att när du går in i det aktiva, alltså du har jättemycket ångest, du har mer ångest i spelmissbruk än du har vid substansmissbruk i genomsnitt, vanligen. Så det är oerhört mycket ångest. Och det är klart, därför att du håller hela tiden på att förlora pengar, du förlorar, alltså om du har relationer, om du har barn, om du har alltså en partner och så vidare, så förlorar du ju alltså deras pengar, och det blir tal om skilsmässor och sälja hus och sådana saker, så det är ju otroligt ångestvekande, va? Men när du då står på travbanan och liksom hästarna startar upp, då känner du ingen ångest. Utan då är du i spänningen. Då är du i spänningen. Och det är att vara i bubblan. Det där upphör alltså ångesten. När du står på kasino, Cosmopol någonstans. Du har satsat en jäkla massa pengar på nummer 36. Och du vet att den kommer in, för den har inte kommit in på länge liksom.
Mm.
Då tror man att det är större sannolikhet att den kommer in för det mesta. Vilket det ju inte är förstås. Men satsat jättemycket på det. I den spänningen så försvinner ångesten. Så på det viset så är alltså spelandet också ett lugnande medel.
Just det.
Ja.
Kan man prata om kickar här också?
Det är ju jättekickar.
Eller hur? Absolut. Alltså att vara nära, och någon gång kanske man vinner lite. Och så.
Ja, det gör man ju. Man vinner ju ibland. Och på en kurs som jag hade, så hade jag en kille som hade vunnit 1 miljon. Han var spelare. Han hade vunnit 1 miljon. Vad gjorde han då? Jo, han spelade bort 1 miljon. Sen vann han 1 miljon till, vilket ju är otroligt osannolikt, men han gjorde det.
Ja.
Och sen spelade han bort den också.
Mm.
Det är ett typiskt spelbeteende.
Då går det inte att sluta.
Nej, och det här är alltså en viktig bit som får människor in i spelandet. Det är det som är kallat för loser-syndromet.
Mm. Ja, det är intressant faktiskt.
Det här är alltså någonting som jag har ju jobbat med substansmissbruk sen 83, eller ja, egentligen sedan 81. Och där var, alltså just när man håller på att missbruka alkohol och narkotika, så är det också, i princip alla har loser-syndromet. Och det här är alltså, det här är någonting som man får under barndomen från sina föräldrar. På olika sätt, av olika skäl, så får du det här budskapet att du ska förlora. Det kan bero på, alltså föräldrarna är ju inte medvetna om att de ger det. Men det kan ju bero på att jag känner mig själv misslyckad, och om mina barn nu kommer hem och liksom har lyckats med saker och ting och fått bra betyg i skolan, så känner jag mig som fullständigt värdelös. Va? Det stoppar ner min näsa i skiten. Eller så kan det vara så att jag känner att jag har väldigt dåligt självförtroende som förälder och tror att om inte jag får hjälpa barnen, så kommer de aldrig hem. Utan de måste ha någonting att komma hem för. Och då kan ju inte allting gå bra för dem. Utan de måste misslyckas så att de kommer hem. Och då kan pappa hjälpa och så. Och så har vi lite tid tillsammans och sånt.
I vuxen ålder, hur fungerar loser-syndromet?
Nej, det fungerar så att man saboterar för sig själv. Det kan man göra på olika sätt. Va? Du kan, vi har upp som en sol, ner som en pannkaka-varianten.
Mm.
Det är människor som börjar väldigt lovande på olika utbildningar till exempel, eller med olika projekt och verksamheter. Under den tiden när det lyfter, så står ju folk vid sidan och applåderar. Va? Fy fan vad duktig du är, det här var härligt, och det här är ett väldigt bra initiativ av dig och så. Sen efter ett tag så vänjer sig de här människorna vid att personen håller på så, och då blir det liksom mindre beröm. Och där så plötsligt så tjuff, packar det ihop då.
Varför gör de det? Är det för att få uppmärksamhet, eller är det för att man ska tycka synd om dem? Eller?
Nej, det är inte så. Alltså man planerar inte så. Den här typen av budskap, det är ungefär som om du tänker dig att du har en hamster.
Mm.
Och så har du den i en bur ute på gräsmattan. Och så springer den omkring i buren, och sen tar du bort buren. Och då fortsätter hamstern att springa i precis samma cirklar, va?
Jaha, den går inte iväg.
Den går inte iväg, den går inte över gränsen. Alltså det här kan vara, till exempel vi kan ha en liten flicka som älskar sin pappa, och när hon är liten så står hon i snickarbon och sågar tillsammans med pappa. Och pappa han hjälper henne så akta nu Stina, nu blir det lite snett här, vänta ska du få se här. Och så hjälper han henne, och de har väldigt mycket närhet och kontakt, och det är underbart, va? Och Stina, hon blir ju superduktig på att såga, därför att hon har den här. Men till sist så sågar hon allting rätt.
Mm.
Och då kan ju inte pappa hjälpa mer. Så då blir pappa sur liksom och säger, ja men det kan du göra, det klarar du nog bäst av själv och sånt. Jag går ner in och tittar på tv nu, eller jag gör något annat så. Så hon blir övergiven. Han känner sig övergiven. därför att hon klarar av det. Och hon blir övergiven därför att hon har varit duktig.
Så då blir man mer försiktig med att vara duktig då i fortsättningen?
Ja, blir man inte det så riskerar man ju att bli övergiven, va?
Ja, just det. Så det är ett mönster som sätts i barndomen av föräldrar som kan utveckla
det. Ja, precis. Eller tänk dig, det är liksom, du är dålig i matte, va? Och så får du jättemycket hjälp med det, med matten och sådär. Men när du precis klarar av matten så tänker föräldrarna, ja, nu klarar du detta, så va? Och så puff, försvinner de.
Mm.
Lite dramatiskt så, va? Och du blir ensam. Och det finns ett budskap i det liksom, att om du klarar det utan hjälp så blir du ensam.
Det låter inte heller som något som föräldrar gör medvetet.
Nej.
Det blir nästan, nej, går i arv och så blir det...
Det kan vara nästan medvetet. Du har ju en typ av familjer som är asociala familjer. Där är det snudd på. Jag minns till exempel en ung tjej som var jätteduktig i skolan. Och hon kom från en asocial familj. Hon fick ju egentligen inte vara jätteduktig i skolan då. Därför att då svek hon ju hela gänget liksom. Men hon löste det genom att hon gick ut och snattade på rasterna. På ett så klumpigt sätt så att hon åkte fast. Och då var hon okej i alla fall.
Ja, för att balansera det på något sätt.
Ja. Hur medveten hon var om vad hon gjorde, det vet jag inte liksom. Det kan ha varit både och.
Men då det här loser-syndromet, hur kommer det in när det gäller om spel då?
Men därför att spelen arrangeras ju inte av spelbolagen för att de ska förlora pengar till dig.
Nej.
Det är ju inte det som är målsättningen. Och det är förhållandevis lite pengar som de ger tillbaka av det som du satsar. Vilket innebär att ju längre du håller på att spela, ju mer kommer du att närma dig liksom snittet. Och det innebär att du kanske får tillbaka 40% eller något sånt där. Så det finns ju också vissa spelmodeller som där du inte kan vinna. Det går inte i det långa loppet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Spelbruk, du har ju beskrivit det här lite med spelmissbrukets demografi. Mm. Vilka är det som spelar? Alltså finns det en demografi kring den här, om man får kalla dem för gruppen? Vad har de gemensamt?
Det förändrar sig väldigt mycket därför att det var för några år sedan så var det väldigt mycket män. Och sen så har visat sig att den största tillväxten har varit bland kvinnor. Det var rätt mycket bland medelålders män. Och nu kommer det alltså rapporter om att allt fler unga börjar spela. Så det är inte särskilt stabilt det där.
Och jag tänkte lite på det där kring hur det börjar. Men för att återkoppla lite till det här med samsjukligheten så kan det, alltså med andra saker, alltså stress, man mår dåligt, depression eller någonting som liksom blir att man kommer in på spelandet.
Ja.
Jag gissar att det är rätt sällan det är någon som har ett helt, mår bra och har ett väldigt välfungerande liv och bara spelar och sen allting annat.
Det är ju inte så mycket. Då har vi ju de spelarna som spelar och vinner, det finns ju. Det är skickliga pokerspelare till exempel.
Som också är spelberoende?
Nej, de är ju inte spelberoende men de lever på att spela. De gör det och så tjänar de mycket pengar på det. Därför att det är så många som spelar poker som är så dåliga på det. Så det
det finns några få som också vinner på det.
Ja, de är inte så få. Alltså, men, och då, de vinner på det. Det går och trav kan du vinna på oss och hålla på att vinna och vinna. Om du har, är du tillräckligt bra på hästar och har bra kontakter liksom i stallen och sådana saker, så kan du vinna på det.
Mm. Och sen är det här med också liksom att leva med spelmissbrukare. Alltså det är andra som drabbas, medberoende eller på olika sätt. Vad finns det någonting där som du tycker är intressant att nämna kring det?
Ja, och det leder ju väldigt, alltså väldigt, väldigt ofta så leder det till att man stjäl från sin partner. Eller man tar pengar som är familjens pengar.
Mm.
Och sådana saker. Så det är ju för barnen som växer upp i de här situationerna, så är det ju ofta mycket som försvinner.
Mm.
Som hade kunnat vara där, så bara försvinner. Och även för en partner. Det är inte så sällan som det blir skilsmässor.
Nej, det är vanligt ju att det blir, ja, som slutar med det.
Det är det ju. Jag hade ju gärna skilt mig i sånt läge, kan jag säga.
Exakt. Hur resonerar en som är spelberoende själv? Just det här med kickarna, ja, men det, jag kommer snart vinna tillbaks pengarna. Eller hur?
Just det, jag kommer snart att vinna tillbaks.
Ja.
Nu har jag förlorat så mycket, så nu kommer jag snart att vinna.
Är det vanligt?
Det är vanligt, ja. Det är liksom, det finns ett gäng sådana tankefällor. Bara av den här, alltså nu har det blivit rött 27 gånger i rad. Nu måste det bli svart.
Mm, statistiskt.
Ja, och det funkar man. Inte så. Det gör ju inte det, utan det är fortfarande lika mycket chans.
Mm.
Och så tror man att nu är det helt säkerställt att det kommer bli svart. Och så satsar man en jäkla massa pengar på det, så blir det inte svart, va? Alltså förr eller senare så förlorar man mycket pengar på de här grejerna. På att man tänker fel helt enkelt.
Mm. Och just det där, när man har lagt in pengar i någonting mycket, då blir man också som känslomässigt så här, men nu har jag satsat på det här, nu är jag inne i det här.
Jag får inte ha förlorat alla de pengarna. Alltså spelandet är inte slut förrän pengarna är slut. Så länge det finns en möjlighet att satsa en spänn till, så är inte spelandet slut. Då har du inte förlorat det. Du har inte förlorat förrän alla pengarna är slut för alltid.
Mm.
Det driver ju oundvikligen fram katastrofer.
Mm.
Så det här har ju mycket att göra med kriminalitet, därför att detta är ju ett väldigt vanligt sätt att tvätta pengar på.
Att arrangera spel eller att göra
du lägger in några miljoner, du lägger in 10 miljoner i spel, och sen så är det, får du tillbaka, ja, säg 2 miljoner, och då är de rena, då är de tvättade.
Mm. Mm. Mm.
Så det här är ju alltså oerhört mycket olaglighet som pågår här hela tiden och som får pågå.
Ja, men samtidigt är ju just det med att det ändå finns någon typ av reglering. Det, alltså, där vill man väl ändå ha någon kontroll, någon statlig kontroll.
Det funkar ju inte. Men, det hade varit jätteroligt om det hade funkat, men vi har, alltså, om vi har 400 000 spelmissbrukare, så kan man säga att jo, men det var jättebra, den här kontrollen funkar verkligen. Det gör den ju inte. Det här är ju bara ett alibi. Det är ett alibi för att kunna fortsätta. Liksom, man har också möjligheter för spelare att förklara att de stänger av sig från spel och sådana saker. Det finns olika saker för att hjälpa dem. Men det här har ju inte liksom någon mätbar effekt. Utan det är bara ett alibi för att fortsätta.
Och fortsätta få in pengar på det, så att säga.
Ja. Staten får in rätt mycket pengar på spel. Men samtidigt kostar det mycket för staten, spelandet.
Med konsekvenserna och behandlingarna? Och...
Ja, på alla sätt så gör det.
Behandling?
Ja.
Du kommer på det på lite förut, liksom, som har att göra med samsjukligheter. Att det är inte så, det är väldigt ovanligt i alla fall att man kommer in och bara har spelberoende, utan snarare...
Det finns, och de finns det behandling för. Det finns KBT-program och det finns spelberoende och sånt som funkar för dem. De är en liten del.
Det kanske är det lättaste då, för då blir det tydligt också vad de har och vad de behöver göra då.
Mm.
Men för den större gruppen så är det ofta andra problem.
Mm.
Och då blir det en annan... Hur ser behandlingen ut då? Du var ju inne på det lite förut, helheten.
Behandling tänker du? Hur ser vilken behandling ut?
Med de som har problem med spelberoende, men den här samsjukligheten som gör att de har, det är flera av... problem.
Alltså enligt Socialstyrelsens rekommendationer så är det ju KBT och motiverande intervju som ska användas då. Det säger de ju.
Okay, ja,
sen är det dessvärre för dem, så är det liksom att SBU då, som ska utvärdera behandlingsmetoder och sånt, statlig utvärdering av dem, säger att den forskningen som de har byggt det här på när de har rekommenderat KBT och motiverande intervju, den är helt under isen. Det är inte en siffra rätt.
Varför då?
Nej, de har underkänt att det är inte tillräckligt bra forskning och den visar inte det. De slutsatserna som de drar av det är alltså att KBT har ingen effekt. Om det har någon effekt så skulle det vara att man kanske går ur, alltså man kanske går ner lite grann i grad av missbruk. Möjligen, men det är inte säkerställt. Va?
Mm.
Och MI har ingen som helst effekt som kan beläggas eller påvisas.
Så vad är det som funkar då?
Nej, men de har ju ingen som funkar. I de nationella liksom, riktlinjerna finns ju inget. Får ju inte ens säga att det funkar längre. Så nu säger de att det här är rekommendationer men att det inte är evidensbaserat.
Mm-hmm, okej.
Okay. Så det är liksom, vad ska vi då med rekommendationerna till?
Så vad skulle behövas då?
Nej, det som behövs det är ju alltså att man behandlar hela människan. Att man behandlar för just de här, alltså personerna som, jag vet ju personer som har gått på spelberoendes föreningar och sånt där som har varit normala i huvudet förutom att de har lite Lose-syndrom då.
Mm.
Och de har ju som har klarat sig och sånt kommit ur. Men för de här andra så bör de behandlas av beroendeterapeuter. Har vi olika slag, vad det nu är, vad man nu har, om man är beroendeterapeut eller psykolog eller socionom eller vad man nu har för bakgrund. Men när man har jobbat med de här personerna. Och då bör man behandla i första hand personen. Och sen går man in på de samsjukligheterna som finns där. För att det är de som driver missbruket alltid.
Mm. Jag tänker att vi ska runda av. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet?
Ja, det är ju att ha utbildningar runt det. Nu har vi en situation där vi har... Alltså det saknas väldigt mycket utbildningsmaterial. Och det måste finnas med i grundutbildningen för till exempel socionomer och psykiatriker och psykiatrisjuksköterskor, undersköterskor inom psykiatrin och så. De måste ha den här typen av utbildning med sig så att de vet liksom hur det fungerar.
Mm.
Det är ju någonting som måste förändras alltså. Och många av dem som är färdigutbildade behöver ju också få den här utbildningen nu. Jag pratar i egen sak för jag utbildar ju om detta och tjänar mina pengar på så sätt. Men det hindrar inte att det faktiskt är så. De måste få den utbildningen.
De som är på frontlinjen och möter de här personerna.
Ja. Mm. Och de måste få handledning och sådana grejer. Så är det ju.
Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig?
Jag finns på www.spfab.se. Det står för Sandström Psykologi och Friskvård AB.
Tack för att du var med i podden.
Ja, tack för att jag fick vara med. Jättetrevligt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.